Hörrni, vi har suttit länge. Ska vi stå upp tillsammans och läsa Guds ord? Idag följer jag inte texten alls, utan idag så följer jag någon ledning ifrån Gud. Bryter jag alla texter och så läser jag det som jag fått till mig redan innan semestern. Ifrån Lukas kapitel 17 och Romarbrevet kapitel 14 i Jesu namn. Tillfrågad av några fariser om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike finns inom er. Och Paulus skriver, för Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen. Herre, vi ber om att ditt rike ska landa mitt ibland din församling idag, Herre. Och vi ber om att vi ska få uppleva dig, Jesus, i din närvaro. Därför att du är uppstånden och delar våran gudstjänst idag. Över hela världen så kommer du också till Skillingaryd och delar glädjen med oss, Herre Jesus. Och jag ber att du ska komma över oss och vara med oss, Jesus. Vi tackar dig för att du är här i den här stunden. Tack att vi får lyssna till ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Sommaren är kort. Det mesta regnar bort. Så sjunger Thomas Ledin. Håller ni med om det den här sommaren? Det har varit fantastiska 3 månader fulla av sol. Och när jag ställde mig i spegeln i morse och fick se hur jag såg ut, så tänkte jag att jag måste nog göra något åt det här utseendet. Kosta vad det kostar vill. Och jag såg att jag var väldigt luden runt halsen, så jag bad min fru att jag tog av mig tröjan och sa, kan du ta bort så att jag ser ut som en björn när jag ska stå och predika. Så hon gjorde det, och hon sa, när hon fick se min rygg, Mattias, du är ju brun om ryggen, Mattias, du är brun om ryggen. Hon sa det som om det var ett mirakel. Så blek som jag är annars, så har jag också blivit brun. Det är lätt att växa i färdriktningen under semestern, sa Göran Stålhammar här för ett par veckor sedan. Men jag tror att jag har hållit min vikt över sommaren. Jag har tagit ner staket, putsat av metallen, målat rostskyddsfärg, målat metallfärg, cementerat muren, skruvat in 191 staketpinnar, borrat 764 hål. Satt i skruv och dragit åt, målat staketet 2 gånger, satt upp en ny postlåda, borrat och armerat en trapp, satt samt cementerat den och sist monterat ner ett plank. Skönt att slippa arbetsläget och komma och börja jobba igen. Väldigt skönt att jobba igen, som vanligt. Jag har också haft semester. Vi har varit på High Chaparral, Skara Sommarland och Skövde badhus och besökt Lidköping. Samt att jag håller på att avsluta och läst en roman. Jag brukar ta en roman om året ungefär på sommaren. Ja, men det är härligt med semester, men det är också kul att få börja om igen. I torsdags förmiddag på den ekumeniska bönen sa underbara Birgitta, vet ni vem hon är? Hon hörs och syns lite, hon är helt underbar. Hon sa så här, tack gode Gud att semestern är slut så att vi får börja ha bönemöten igen. Så är det, nu kör vi igen, nu är det gudstjänst. Omvänd er, Guds rike är nära. Så ropar Johannes i öknen. Hans budskap verkar ha gått hem. För ingen av dem som lyssnar säger, vad pratar Johannes om? Jag förstår ingenting av detta snack med Guds rike. Detta trots att termen Guds rike faktiskt inte finns i Gamla testamentet. Det står inte Guds rike någonstans. Men tanken finns där. Tanken om att Gud ska få herraväldet någon gång. Och läser man psalmerna 100, någonstans runt 100, 103 till och med 106, 107, så talas de kungasalmerna om Gud som har herraväldet, om Gud som är våran kung. Han har kontroll, han har den totala makten. Gud regerar över hela jorden, återkommer ofta i Saltaren. Men faktum är att Israel och judarnas historia till stora delar i Gamla testamentet, i dess existens, så lever de oftast under hedniska förtryckare. De är inte självständiga, utan är de inte skattepliktiga så är de ockuperade. Och det är frustrerande för dem. Speciellt då under den intertestamentala tiden som det så fint heter. Alltså tiden mellan gamla och nya testamentet. Den vi brukar kalla för den tysta tiden som inte alls är speciellt tyst. Då växer förhoppningarna en tid av kamp för självbestämmande, för självständighet. Och de gör uppror emot syrierna som håller deras land. Också förväntningarna på Jesu tid verkar vara stora. Stora över att Gud ska bryta in, att han ska krossa judarnas motståndare och återskapa the good old days of David. Davids perioden och Salomo var en storhetstid för Israel och de längtar tillbaks till att vara självständiga och vara en dominerande makt i den regionen. Och därför blir det stora förväntningar på en messias som ska komma, en kung, en regent. Och många hade till och med försökt att hjälpa till lite på traven, att gå före och att förebåda, att hjälpa Gud lite på traven genom att säga att det är nog jag som är messias. Ungefär 30 år efter Jesu tid, 30 år före Jesu tid, förlåt. 30 år tidigare så hade judarna gjort uppror, vilket resulterat i att mellan 3 000 till 6 000 judar och människor av andra nationer hade blivit korsfästa längs med Via Appia, vägen som går mellan Syditalien upp till Rom. Varje kilometer, varje 500 meter hängde det ett kors med någon som hade gjort uppror mot romarriket. Och budskapet var tydligt. Så här går det för den som gör uppror emot Rom. För om det var någonting som romarna fruktade ända sedan Spartacus gör uppror 73 före Kristus, så är det just slavuppror. Uppror från undersåtar. Och som en parentes kan jag säga att under förhöret med Jesus, när han förhörs av judarna, så är anklagelsepunkten hädelse. Att han gjort sig större än vad han är. Att han har hädat Gud genom att gjort saker som inte en människa får göra. Men när de kommer till romarna så ändras anklagelsepunkterna. Och då är han en upprorsmakare mot den romerska staten. De är inte så intresserade av hädelselagar. Om man läser mellan raderna ser man också att Jesu lärjungar var fulla av messias förväntningar. Till och med efter Jesu uppståndelse är deras första fråga till Jesus: är tiden nu inne då du ska upprätta Israel som nation? I Apostlagärningarna 1:6. Man tror att messias förväntningarna var så pass stora att det är det som är huvudanledningen till att Judas Iskariot faktiskt förrådde Jesus. Det hände ju ingenting runt Jesus. Nu får han sätta lite fart och göra någonting mot ockupationsmakten. Man tänkte nationellt och man tänkte geografiskt. Man tänkte vårt land, vårt folk. Jesus talar ofta om Guds rike. I de synoptiska evangelierna, synops betyder samstämmiga, de första tre evangelierna som liknar varandra, så talar Jesus mer än 100 gånger om det här ämnet. Han pratar för det första väldigt mycket om pengar och för det andra om väldigt mycket om Guds rike. Och idag tar jag Guds rike. Han talar om Guds rike på två sätt. På ena sättet så talar han om det i presens. Vad är presens? Det är nutid, det är här och nu. Och det andra han talar om är i futurum, alltså i framtiden, framöver. Guds rike är redan här och nu. Guds rike finns inom er, finns mitt ibland er. Det är lite svårt uttryck på grekiska, entos hymon. Alltså, det kan både betyda att Guds rike finns inom er, men också finns mitt i eran lilla grupp, i eran lilla sfär. Vad betyder det att Guds rike finns mitt ibland oss? Det är ganska ovanligt att Jesus säger just så. Oftast talar han inte om att Guds rike kommer in i människor, utan om hur människan ska komma in i Guds rike. Nu säger han här att Guds rike redan nu är aktivt i åhörarnas värld genom hans egen närvaro och verk. Han talar om Guds rike egentligen hela sin tjänst. Allt ifrån att han börjar i Nasarets synagoga och framåt så talar han om det riket. I Lukas 4:16 så gör han en programförklaring över vad han ska göra. Det står så här: Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att frambära ett glädjebud för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och Jesus rullade ihop boken och gav den tillbaks till tjänaren och satte sig, och alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Märker ni vilken andestämning det är här när alla tittar på honom? Då talar Jesus till dem och säger: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisar honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Idag har Guds rike landat i vårat land. Idag har det landat i våran stad. Det är fantastiskt. Är inte han Josefs och Marias lilla grabb, eller stora grabb numera? Men det märks också att det vänder väldigt fort. Därför att när de förstår att det inte bara gäller oss, när han börjar tala om hedning, ett exempel ifrån Syrien, Naman, som blev botad av Elisa. Nu satte jag mig själv på pottkanten. Han blev botad i Gamla testamentet. Så blir de helt vansinniga. Det är för de tänker bara att Guds rike tillhör oss, vårt Israel. Men Jesus proklamerar ett rike som inte är geografiskt tidsbundet. Inte bundet till en kung eller president, utan upprättandet av hela Guds nation, av hela Guds skapelse genom ett nytt folk, hela världen till jordens yttersta gräns. För Jesus är inte det här bara teori, utan han går ut. Han går ut, och på hans väg så börjar döva och höra, blinda ser, fattiga får ett glädjebud, marginaliserade människor inkluderas, de som uteslöts får vara med. Skuldsatta efterskänks, de förlorade återfanns, döda väcks upp, demoner drivs ut, trasiga människor helas. Och kaosmakterna, alltså sånt som vi inte kan styra, väder, vind och sjön, lugnas av Jesus. Hela skapelsen upprättas som det var tänkt från början. Men faktum är att Jesus inte stannar där. Han ger det som han fått som gåva och så vidare till lärjungarna, och han säger: testa på ni också. Och under en av de här tre åren som de kanske vandrar tillsammans, vid ett eller flera tillfällen, så skickar han ut dem att göra exakt det han har gjort. Predika evangelium, be för sjuka, hjälp människor, ta emot det som ni har fått som gåva. Och när de kommer tillbaka så berättar att det funkar, Jesus, det funkar. Demonerna lyder oss. Människor blir helade. Evangeliet tas emot. Så blir Jesus så glad att han dansar, står det i grundtexten. Man kan se på honom att han dansar. Kan ni se en dansande Jesus framför er? Nej, det kan inte. Vi är svenskar. Vi dansar inte om vi inte behöver. Men Jesus dansade. En judisk glädje. Och då tänkte nog många att Guds rike har kommit hit. Allting som det står skrivet om händer nu. Men det är då som Jesus lyfter ut sina lärjungar från det vanliga livet, tar dem med upp till Caesarea Filippi, till en romersk stad med romerska badhus, med romerska statyer. Här känner de sig inte hemma, men här frågar han dem: vem säger folket och vem säger ni att jag är? Du är Messias, du är den levande Gudens son. Du är den som ska befria oss. Du är den som gör Israel självständigt igen. Du är den som gör oss till nation igen, så att vi får bestämma själva. Du är den som ska starta upproret mot romarna. Men omedelbart efter den texten så står det att från och med nu så börjar Jesus tala om sitt lidande. Men de förstod inte vad han menade. Faktum är att Jesus beskriver de judiska upprorsmännens korsfästelse 30 år tidigare på Via Appia som ett enda stort nederlag, och påminner dem om att jag ska gå samma väg. De förstår inte vad han menar, för det ser ut som ett stort nederlag. En teolog som heter Donald Guthrie, en duktig människa, säger så här i en text som jag översatt fritt. Judarna generellt och även de som följde Jesus förväntar sig ett eskatologiskt framtida rike som bröt in i nutiden för att avsluta det närvarande tillståndet, ockupationstillståndet. Men Jesus lärde ut ett osynligt rike i nuet samtidigt som, den existerande ordningen fortsatte. Det är en tydlig skillnad mellan vad han samtida trodde och vad Jesus lärde. De förstod inte mysteriet med Guds plan. Det fick de reda på först tidigare. Jesus visar på ett annat mål än romarnas utplåning. Han visar på utplånandet av synden och döden och djävulens makt över den här skapelsen. Upprättandet, återupprättandet av hela skapelsen startade med honom och fortsätter med lärjungarna än idag. Hur ska jag kunna förklara det här på ett bra sätt så ni förstår? Hur ska jag kunna måla en bild så att vi alla kan förstå det här? När jag säger den 6 juni 1944, då tror jag att de flesta av er vet vilket datum det var. Det var den dag då de allierade styrkorna landsteg på den franska kusten nära staden Normandie. För att börja med att besegra det onda nazistiska riket som höll hela Europa i ett järngrepp. Det datumet minns vi alla, eller vi har alla läst om det, lättare sagt, förlåt. Men vad hände den 7 juni 1944? Ja, det hände inget annat än att man lastade av tusentals bandvagnar, stridsvagnar, mat, förnödenheter. Man upprättade en stridsledningscentral och så vidare. För det var ju inte så att ondskan gav upp. Kriget slutade först den 8-9 maj 1945, ett år senare ungefär. Vi lever också i den 7 juni 1944. Vi lever som gäster och främlingar i en värld som ondskan håller i sitt grepp. Så säger Bibeln. Men vi har en kallelse att befria mänskligheten från ondskans tyranni. Guds rike är där Guds vilja får ske, där människor upprättas. För sån är Gud. Sådan blir atmosfären när Gud går fram. Ibland får man höra att vi kan inte säga någonting om Gud. Gud är mysteriet. Gud står utanför alltihopa. Och jag håller inte alltid riktigt med om det. Jag vill påstå att vi kan säga någonting om hur Gud är. För han har uppenbarat sig genom sin son Jesus Kristus. Och han fortsätter att uppenbara sig genom sin son Jesus Kristus. Guds rike hos Paulus. Ska jag dela någonting av också vad jag sa i det andra bibelstället. Orkar ni med det? Är ni trötta? Guds rike, tanken om Guds rike finns också hos Paulus. Även om orden Guds rike finns på ett mindre antal ställen. Oftast när Paulus talar om Guds rike så talar han om det eskatologiskt, i framtiden, futuristiskt, långt bort, om Jesu återkomst. Men vissa gånger så beskriver han också det som här och nu. I Romarbrevet 14 så beskriver han hur Guds rike kommer till oss mitt i en diskussion om vad man får äta och inte får äta som kristen. En stor fråga då, men inte en stor fråga idag. Vad kännetecknar riket enligt Paulus? Ett rike som landat mitt i församlingen, som församlingen är kallad att gestalta på olika sätt. Inte minst, oftast talar han om det på det moraliska området. När Guds rikes tanken kommer in och orden finns där så handlar det oftast om människor som har levt fel i församlingen eller man ska rätta till moraliska snedsteg. Här i Romarbrevet 14 så talar han om för det första ett rättfärdigt rike, för det andra ett fridens rike och för det tredje ett glädjens rike. Tre punkter som är jättebra till en predikan. Jag tänkte ägna predikan åt det först, men jag ångrar mig. Men hans tanke kommer fram i Romarbrevet kapitel 5, verserna 1-5. Har du Bibeln med dig får du följa med mig dit. Romarbrevet 5, 1-5. Det här är evangelium för oss människor. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi kan vara stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Ja, mer än så. Vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten, fasthet, och fastheten ger oss hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Därför att vi har fått del av Guds rättfärdighet. Rättfärdiggörelsen som befriade Luther ifrån lagiskhet, ifrån att försöka att prestera och göra inför Gud. Vi har fått ta del av det som Gud har gjort för oss, inte vad vi har gjort för honom. Ett upprättande av hela Guds ordning i skapelsen sker också. Nu råder fred eller frid. Det är samma ord i grekiskan för fred och frid. Det råder fred eller frid mellan Gud och människor. Och nu råder frid mellan människa och människa. Detta har hänt genom korsets verk. Församlingen, den kristna församlingen, ska gestalta den freden, den rättfärdigheten och den glädjen. Därför ska vi inte låta maten stå i vägen för oss, säger Paulus. Jesus har förklarat all föda för ren, men man ska inte låta den friheten förstöra tron för en annan kristen människa. Det är viktigt att veta det. Hade vi judiska bröder och systrar med oss, så skulle vi få ta ställning till den frågan om vi hade det i församlingen, men nu har vi inte det. Vi är kallade att gestalta kärleken och glädjen i den heliga anden. Ibland är det en djupare glädje mitt i mänskligt lidande, mitt i mänskligt ensamhet. När jag gick på Örebro missionsskola så skrev jag min sista uppsats för Mikael Tellbe. Vet inte om ni har hört talas om det namnet eller vet vem han är. Han är Nordens bästa teolog när det gäller framtidsfrågor, när det gäller eskatologi, och han har skrivit en bok om Uppenbarelseboken. Han berättade vid ett tillfälle om att han hade lovat i församlingen att han skulle hålla en fotbollsturnering för barnen. Han gjorde det lite motvilligt. Han är nog ingen sportfån om jag förstått honom rätt. Men han lovade att han skulle dela upp lagen och sparka lite boll med barnen på en gräsmatta i Örebro. Och gräsmattan låg väldigt nära ett lägenhetskomplex med jättemånga lägenheter jämter. Och Mikael berättade att han skulle stila lite i början och sparka upp bollen högt upp i luften för att visa barnen att så här ska det gå till. Men han sparkade väldigt snett och bollen hamnar på en av balkongerna i detta lägenhetskomplex. Så Mikael berättade om att ja, ni får värma upp lite barn så länge, så ska jag gå och hämta bollen. Och det var ingen lätt sak, för det var många lägenheter och han började leta runt och vilken uppgång är och vilken lägenhet och vilken våning är den hamnat på. Så det tar en stund för honom att leta sig fram till slut. Han ringer på flera dörrar och till slut så ringer han på en dörr. Och då kommer en 70-årig dam och öppnar och så förklarar Mikael Ulskunna att jag har råkat sparka upp fotbollen på balkongen din. Och så tittar han in och så ser han bollen ligga där vi ute på balkongen och säger, kan jag bara få komma in och kasta ner bollen så att vi kan börja spela? Ja, säger dam, absolut, varsågod. Och så skickar han ner bollen och så skriker han till barnen, jag kommer snart och delar lag. Och så går han och så tackar han så mycket för besväret och då säger den här 70-åriga damen, kan du inte stanna en stund? Jag har varit helt ensam, jag har inte haft något besök på 3 veckor från en enda människa. Kan du inte stanna en stund hos mig? Och Mika säger, ja, jag kan göra det. Och så sätter de på kaffe och de sätter sig i soffan och de börjar prata och det går snabbt ifrån vädret till allvarliga saker. Och Mikael ser att det står en gammal bibel uppe i hyllan och så börjar de prata om livet, om tron, om vad det är som är viktigt i livet. Och hon tar emot frälsningen i sitt liv, 70 år gammal. Hon blir en del av en församling i Örebro, hon orkar inte komma så ofta. Men från och med hennes sista 8 år i livet så får hon besök av någon i församlingen varje vecka. Och glädjen återuppstår i hennes liv, i hennes ensamma liv. Vilken glädje att få tillhöra församlingen, att få vara del av församlingen. Paulus talar en del om Guds rike, men han talar ännu mer om kungen i det riket. Jag vill avsluta med det. När han skriver på koine grekiskan om hemon kyrio och hemon soteros, vår herre och vår frälsare, så är det farliga ord han skriver. Därför att dem skriver man om kejsaren. kejsar Augustus som har gett oss Pax Romana, fred, den romerska freden, fred på den starkes villkor. Den av gudarna sände kejsaren, han som har gett oss vårt välstånd och vår fred bland alla barbariska folk. Tack vare att vi har ärat alla gudar så har vi denna romerska fred. Men Paulus skriver att en annan är herre, en annan är frälsare, och det kunde råka illa ut för. Därför Guds rike finns där Jesus Kristus lovsjungs som herre och mästare. Guds rike finns i församlingen men också där Jesus predikas och proklameras. Han finns på din arbetsplats när du talar om honom med människor. Han finns när du besöker en granne och ber för hennes problem. Han finns när du upprättar människor och lyssnar till människor, så kommer Guds närvaro in i ditt liv, in i din gemenskap och förvandlar dig. Jag vill ge en sista utmaning till oss som församling. Jag vet att vi lever i sommartider och konferenserna har börjat gå förbi nu. Och jag tycker också själv att det är kul med konferenser, även om jag kanske har uppskattat dem ännu mer förr i tiden än vad jag gör idag. Men jag tänker också att en del kristna blir väldigt exalterade för konferenser. Man rusar hit och dit och säger att nu är Gud där och nu är han där och nu är det här som gäller. Och man fokuserar ibland på fantastiska lovsångsteam eller förkunnaren X som är på konferensen nu och talar om förkunnelsen Z. Och så skruvar man upp förväntningarna och går med en stark förväntan på att Gud ska möta mig på bortaplan. Det funderar lite på det, varför man inte kommer med samma förväntan när man är hemma. Samma förväntan om att Gud kan röra vid oss i varje gudstjänst. Förra hösten så blev en ung tjej, en tonåring, befriad av Jesus här i Skillingaryd efter 8 års tid av lång ångest på en Staxet-konsert. Jag har haft väldigt starka gudsnärvaro och möten också under våren här. Och jag tänker speciellt när jag och Anders Petter Sjödin fick korsmärka 50 kristna och skicka ut dem i samhället. Det var jättestarkt för mig att få göra det. Jag tänker att vi kan be om den närvaron i våra liv, om vi bor i Rydaholm, Nässjö, Eksjö, Stockholm, Jönköping, ja, var vi än kommer ifrån. Att Gud får förvandla det jag är, förvandla det jag finns och arbeta genom mig där jag finns i vår gemenskap. Jag tänker att han kommer arbeta på det här hockeylägret men också på tonårsläget som finns nu. Gud är inte bunden till hit och dit och gå dit och spring dit för att få uppleva honom. Utan Gud finns inom er. Det är för att Guds rike bor i dig om du har tagit emot Jesus i ditt liv. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att din närvaro finns i våra liv. Och vi tackar dig för att vi idag får var i din närhet, Jesus. Vi tackar dig för att din heliga ande vill sända oss ut att förkunna helande, förkunna evangelium och befrielse för människor som är fångna. Och jag ber att vi ska få uppleva någonting av den befrielsen idag, Jesus. Jag ber att du ska leda oss till den befrielsen, Herre, att leva helt och hållet för dig med våra liv. Vi tackar dig Jesus Kristus att du har befriat oss, Herre, från ondskans och dödens och syndens makt. Och vi får vara korsmärkta kristna som är märkta av ditt dop, Herre. Eftersom vi har dött tillsammans med dig och vandrar i ett nytt liv tillsammans med dig, Herre. Och vi tackar dig för att vi har blivit begravda och uppstått igen och vandrar tillsammans med dig Jesus rakt genom livet. Och vi ber att vi ska få det ljuset, Herre, och sprida det rätt in i vår miljö, rätt in där vi går fram, Jesus. Tala om vem du är, proklamera ditt rike, Jesus. Tack att du vill göra underverk den här veckan, Jesus. Tack att du vill upprätta människor den här veckan, Jesus. Tack att du vill möta unga människor den här veckan, Jesus. Genom ditt ord, genom förkunnelsen och genom det du vill göra i de här unga människornas liv, Jesus. Tack att vi får fira gudstjänst idag, Jesus. Tack att du är uppstånden och vi filar solens dag på söndag. Men inte bara därför att det är solen utan du är ljuset i våra liv, Jesus. Du är uppstånden och därför firar vi som de första kristna gjorde på söndagen, Herre. Tack att vi firar dig, Jesus, att du är uppstånden. Inte en död guru som har sagt smarta saker utan en uppstånden Herre, Jesus. Dig firar vi idag, Jesus. Tack att du lever i våra hjärtan och tack att vi får vandra med dig Jesus i vårt hjärta Jesus. Vi prisar och lovar dig för det här Jesus. I Jesu namn. Amen, amen.